Magdalena Andersson vänder sig direkt till svenska folket när hon inte har någon annan att prata med. Och Jimmy Åkesson är gladare än någonsin.
Dessutom, vilket parti är egentligen ensammast och olyckligast? Det isolerade vänsterpartiet eller det ständigt internbråkande liberalerna?
Det här är Politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Igår, Annie, var det tisdag och en mycket intensiv dag i riksdagen. Du var där.
Ja.
Vad hände?
Ja, men det var en massa politikreportrar som sprang omkring och hetsade för att det hade kommit ett meddelande att Magdalena Andersson skulle ha pressträff klockan 10.30.
Tidigt på morgonen för politikreportrar. Mm.
Och det här var ju lite oväntat, för att det vi alla hade, skulle jag säga, nästan alla hade hört från sina källor var ju att Socialdemokraterna kommer be om längre tid från talmannen. Och det är ju egentligen då ingenting som har hänt riktigt. Och då tror man kanske inte att det kommer bli en pressträff. Så när det ändå blev det, så blev ju en och annan lite orolig att de kanske ändå hade kommit överens. Man blir ju förvånad i det här yrket. Lite tidsamtätt.
Vad sa statsministerkandidaten då?
Nej, men egentligen ingenting.
Så hej och välkomna. Och som talmannen...
Alltså hon svarade ju, hon fick ju nästan bara frågor om de pågående budgetförhandlingarna. Och då sa hon ju att det går hon inte in på. Däremot vände hon sig direkt till svenska folket.
Så vill jag vända mig direkt till svenska folket. Det är ju många som är otåliga
och undrar... Och sa att vi förstår att det här verkar struligt och vi jobbar natt och dag i princip för att få en lösning på det här problemet. Sverige behöver en regering under pandemitider. Har vi hört det förut?
Men, och det här med att Stefan Löfven slutar i pandemitid, det var ju...
Nej,
det var ingen sak hon tog upp.
Nej, och det var heller ingen sak jag tog upp. Jag hade inte sinnesnärvaro nog, men det är ju en intressant vinkel på det hela.
Så, tack för det och möjlighet att svara på frågor.
Oavsett så kändes det faktiskt som att den här pressträffen kanske mest var till för just det. Att få ut det här meddelandet, ett statsmannamässigt meddelande till svenska folket. Och det verkade ju också i det läget som att det var ganska låst i hur man ska komma framåt mellan Centern, Vänsterpartiet och regeringen. Så att man skulle kunna få fram ett regeringsstöd. Och det vi också fick reda på var ju att talmannen hade satt en ny tidsplan, vilket betydde att på onsdag nästa vecka så är det omröstning om budgeten. Och Magdalena Andersson hade fått till på fredag att göra en första avstämning med talmannen och sen ska hon slutrapportera på måndag. Vilket då skulle kunna leda till att statsministeromröstningen också sker på onsdag. Det blir ju en superonsdag. Och det blir ju trixigt där för många parter. Ska Annie Lööf då rösta så att en borgerlig budget går igenom men en S-statsminister blir vald? Mm. Ska Vänsterpartiet göra detsamma? Alltså allt ställs på sin spets.
För ska Magdalena Anderssons budget vinna så måste hon ha med sig både Centerpartisterna och Vänsterpartisterna. På det sättet spelar det ingen roll att Liberalerna inte stöder MKDSD-budgeten, eller hur?
Nej, precis. Och allt det här med att trycka rött och grönt och gult, som Centerpartiet har ju sagt att de ska rösta som vanligt på sin egen budget och sen trycka gult, vilket är då att man liksom lägger ner sina röster. Det räcker inte för att regeringen ska få igenom sin budget nu när MKD och SD har gått ihop om sitt förändringsförslag. Men det ska man ju komma ihåg att även om MKD och SDs förslag går igenom så är det ju till absolut största delen regeringens budget som ligger som bas.
Just det, för oppositionen flyttar om 20 miljarder, vilket väl är ungefär 25% av hela den här budgeten, och fördelar den på andra saker. Vad är det de fördelar den på?
Familjeveckan försvinner ju. Det var ju ändå en lågoddsare. Lågoddsare.
Hur ska du ha det?
Men det är alltid kontraintuitivt det där. Men man får inga pengar på det i alla fall.
Nej, och de tar också bort, de sparar in på skogsinköp och förvärvsavdrag och andra saker. Och ja. Lägger pengar på sänkta inkomstskatter. Och ja. Sänkt bensinskatt framförallt.
Precis.
Eller det är väl kanske inte där mest pengar går, men det är den omdiskuterade frågan.
Ja, och det var därför enligt Liberalernas officiella meddelande som man ställer sig utanför och inte är med på den här reservationen. Eftersom man vill vara ett hållbart, klimatsmart parti enligt dem själva.
Framförallt var det väl det där en högtidsstund för Sverigedemokraterna. Jag menar, nu är ju mycket uppmärksamhet på regeringsfrågan, Magdalena Andersson, Vänsterpartiet och Centerpartiets förmåga att inte prata med varandra eller prata med varandra. Men den stora saken på många sätt är väl Sverigedemokraternas enorma framgång.
Verkligen, och Oscar Sjöstedt har nog aldrig sett så nöjd ut, tror jag, i riksdagens korridorer som igår när han tog intervjuer, och det är ju Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.
Han sa så här: det här är enbart ett preludium för vad som komma skall.
Ett slags preludium till vad vi ska göra i mycket större omfattning om bara ett år, eller mindre än ett år till och med.
Det är ett underbart citat faktiskt.
Jag stod 20 centimeter därifrån och tänkte just på detta ord. Han sa också att... Det här upprepade han, för att jag stod och lyssnade vad han sa till flera journalister, och han upprepade att på vår sida har vi inga samtalsförbud. Här har vi inga problem, alla som vill får vara med. Det är på den andra sidan som de håller på med sånt. Och så är det ju faktiskt.
Ja, det finns inga samtalsförbud, men Sverigedemokrater, när man pratar med dem, så är de ju också ganska lyckliga över att Liberalerna inte valde att vara med. För då visar man ju att det är, så att det är den konservativa delen av den här högeroppositionen som grunden till en budget och kanske grunden till en regeringsbildning ligger, eller ett regeringsunderlag åtminstone.
Mm, precis, för Ulf Kristersson har ju ändå sagt blankt nej till SD i regering den här gången. Eller
det hur? Har han sagt, absolut. Men det har ju funnits, sen Liberalerna bytte sida, så har det ju funnits någon slags fromförhoppning från liberala moderater att Liberalpartiet ska komma in och väga upp.
Ja, precis.
Och det visade sig att när det kommer till kritan, så är det ju snarare så att Sverigedemokraterna är viktigare för Ulf Kristersson än vad Liberalerna är.
Det såg ju så ut nu, ja. Och det man också kanske ska säga är att de här förhandlingarna har gått till så att M och KD har snackat ihop sig. Sen har man gått till Sverigedemokraterna och förhandlat, och så har man gått till Liberalerna och förhandlat. Så att liberaler och sverigedemokrater har aldrig suttit i samma rum och förhandlat. Så det har varit 3-3. Och när jag var där i riksdagen så fick jag en känsla, av att vi alla är indoktrinerade med socialdemokratiskt tänkande.
Aha, hur då?
Ja, men det är ju som en bild ändå att nu står endast Vänsterpartiet i vägen för att Sverige ska få en kvinnlig statsminister, en socialdemokratisk kvinnlig statsminister. Varför obstruerar de? Och med det här borgerliga budgetförslaget då, så tolkade ju många det som att nu blir det ännu mer press på Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar. För att om de inte kommer överens, så kommer regeringens budget då att pulveriseras. Det kommer den ju inte, men då kommer de behöva gå med på M, KD och SDs förslag.
Det är någon slags tanke att den här borgerliga budgeten var så hemsk för vänstermänniskor, så det här kan man ju aldrig liksom låta bli verklighet.
Ja, men då glömmer man ju Centerpartiet.
De finns också.
De finns också, och de ligger lågt nu. Men det är ju så att de står ju lika mycket i vägen för en lösning som Vänsterpartiet. Och om man tittar på hur Centerpartiet har marknadsfört sig själva de senaste åren, så är det ju framförallt två saker som sticker ut, skulle jag säga. Och det är ju att man har varit högerns gröna röst, man har velat vara det. Och man har stuckit ut för att man har velat se en generösare migrationspolitik. Om än med förbehållet att människor ska få komma hit, men de får i princip klara sig själva för att förenkla det hela. Och i den här borgerliga budgetförslaget så fanns ju då, som du sa, sänkt bensinskatt. Men det fanns också en överenskommelse att man skulle skärpa asyllagstiftningen.
Får jag bara vänta? Hur har man lyckats göra det till en budgetfråga? För den där, de där frågorna brukar inte ligga i budget så ofta.
Nej, som jag förstod det så har Sverigedemokraterna blivit lovade det som en del av förhandlingsspelet. Rätta mig om jag har fel, men det var så jag fick förklarat det för mig. Mm. Och då kan man ju tänka så då att Centerpartiet har inte så många alternativ, de heller. De har möjligheten då att rösta på sin egen budget och lägga ner sina röster, men då går ju som sagt de här förslagen igenom. Så vad de måste göra om de inte vill se de här förslagen gå igenom är ju att rösta på regeringens budget. Men regeringen håller just nu på att förhandla med Nooshi Dadgostar.
Så att du inte svarade på frågan varför inte du tar min utsträckta hand.
Och förhandla med Nooshi får ju egentligen inte regeringen göra enligt Centerpartiet.
Precis.
Utan, och därför säger väl både Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar att de har konstruktiva samtal.
Nej, men nu har de ju till och med sagt att de har förhandlingar.
Okej.
Men jag tror...
Och Annie har inte blivit galen på det än.
Nej, hon håller ju i det här då att ni får väl förhandla hur mycket ni vill, men om resultatet blir någonting vi inte går med på så kommer vi inte rösta för er budget. Och då hamnar vi i de här två orden, eller först ett ord, inflytande, som sen blev två ord, avgörande inflytande. Allting handlar ju just nu på ett sätt hur Centerpartiet och Annie Lööf definierar de två orden.
Men jag tänker ju, det är ju inte en så behaglig situation för Centerpartiet. Alltså om man tittar på, det är ju som du säger, MKDSD-budgeten är ju inte på samma sätt som det var 2018 när Centerpartiet var med och släppte fram en borgerlig budget. En budget som Centerpartiet önskar sig.
Långt ifrån ju. Det är nästan som man kan tänka sig att det finns en baktanke.
Ja, och samtidigt så är det så här att Centerpartiet har ju fått igenom enormt mycket i den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringsbudgeten. Som jag förstår saken så är Centerpartiets egen budget som de har skrivit ihop i riksdagen att den omfattar bara typ 9-10 miljarder. För helt enkelt för att de har fått så mycket i den regeringsbudget som kan bli verklighet. Så varför skulle de inte låta den bli verklighet?
Det är orimligt faktiskt. Och det är många som har verkat för att det ska bli orimligt. Att Centerpartiet inte ska ha något annat val. För de borgerliga partierna vill ju få över dem på vänstersidan. Slå ner den spiken i kistan.
Mm.
Och det är ju i sig väldigt intressant när man tänker på Centerpartiets ekonomiska politik. Att man uttalar sig vara ett mittenparti. Man är egentligen ekonomiskt den kanske mest extrema högen. Och nu försöker alla få in dem i vänsterfacket. Någonting är konstigt.
Men kommer vi då fram till att Annie Lööf redan har sagt ja till att hon ska rösta fram Magdalena Andersson som statsminister? Att ganska lite talar för att Centerpartiet skulle vilja rösta ner regeringsbudgeten eller se till att den förlorade mot oppositionsbudgeten.
Mm.
Då är ju Centerpartiet inte egentligen en så klurig pjäs nästa onsdag.
Nej.
Om vi tror det här, så vi kan ju tro fel.
Det kan.
Det har hänt förr. Men så är de ganska enkla. Vänsterpartiet är ju egentligen den komplicerade faktorn här.
Mm.
Vad vill de egentligen, tänker du?
De vill ha avgörande inflytande. Nej, men det verkar ju verkligen vara deras absoluta mål att inte någonsin hamna i den situation som de har varit i 117 år nu, eller vad det är. Nej, men de vill ju inte vara ett pariaparti. De vill kunna bli förhandlade med som vilket annat parti i riksdagen som helst nu. De vill helt enkelt att väljarna som röstar på Vänsterpartiet ska också få se vänsterpolitik på något sätt om det är en S-regering.
Förra onsdagen när allt det här började, då när Stefan Löfven avgick, då var det också myrornas krig i riksdagen. Alla sprang runt, alla ville veta saker. Då undvek jag också riksdagen. Jag vet inte om det här börjar bli en dålig vana eller en god vana. så tog jag en sen lunch och då hamnade jag med två inflytelserika vänsterpartister och satt och pratade med dem lite. Och då tyckte jag det blev väldigt tydligt att för dem så handlar det ju det här om nästa mandatperiod. Att så att säga sätta spelreglerna för samarbete till vänster för nästa mandatperiod. Det här året som följer nu till valet är inte det viktiga, men de ska riva av plåstret. De ska så att säga kuva Centerpartiet genom Socialdemokraterna. Centerpartiet behöver acceptera att Vänsterpartiet ska vara med när Vänsterpartiets röster behövs för att få igenom olika saker.
Ja, och innan valet.
Ja, och det märkliga då, den positionen är väl inte så konstig. Och det är den ena saken som Nooshi Dadgostar pratade om igår när hon hade pressträff i riksdagen. Den andra är ju sakfrågan som de nu driver i förhandlingar med regeringen, nämligen pensionerna.
Pensionerna ska höjas.
Det är lite konstigt vald fråga, tänker jag.
Du tänker på pensionsgruppen, eller?
Ja, alltså om det är den frågan som man ska liksom få Socialdemokraterna att forcera igenom för att köra över Centerpartiet eller bevisa att de man får vara med, så är det ju en svår fråga eftersom Socialdemokraterna hela tiden kan hävda att de är låsta av den här pensionsgruppen som är en blocköverskridande uppgörelse om pensioner.
Men jag hör egentligen att de pratar om, det vet ju de också, de pratar ju mest om garantipensionen som faktiskt går i på den statliga budgeten.
Mm.
Och på det sättet, jag tror att man har valt det där för att pensionerna är en så stor fråga och så många är engagerade i den frågan, så man tänker att man får lite väljarstöd av det, att man bara pratar om det, att det är signalvärde och att man vill se höjda pensioner, men att det blir, att man är ganska inriktad på att det enda som går att höja är ju garantipensionerna.
När man pratar med vänsterpartisterna så är de ju också inne på att vi väljer pensionerna för det är så populärt, så det gör ont hos socialdemokrater och även centerpartister om de säger nej till. Det lustiga är att det har ju varit ungefär samma situation på andra sidan blockgränsen. Sverigedemokraterna har ju också velat höja garantipensionen. Men de har ju gått med på Moderaternas idé om att istället sänka skatten för pensionärer och höja bostadstillägget. Och det där vill ju Nooshi inte prata om. Hon säger det där är teknikaliteter, de vill jag inte låsa mig i. Det tar jag med Magdalena Andersson i förhandlingsrummet. Fast pratar man med vänsterpartister så har man ju deras argument mot den lösningen är ju rätt starkt. Eller de är ganska låsta där. Om man sänker skatten så gynnar man mest de rika och inte de svagaste som man vill gynna. Och bostadstillägget, det förkastar de också med argumentet att det är ett tillägg som man får söka så att säga. Och det gör inte alla pensionärer som har behovet. Alltså måste man höja garantipensionen istället om man ska träffa så många som möjligt. Och ja, det är fascinerande, man har ju mycket socialdemokrater som är så här, alltså som är utanför Magdalena Anderssons inre kärna. Kanske socialdemokrater långt bort i periferin. Som säger sig ha försökt prata med vänsterpartister. Föreslå olika lösningar. Om ni gör så här så finns det ju liksom en väg ut för oss alla i detta. Jag har hört fackfolk som har gjort den här sortens påstötningar. Och de säger, flera stycken, att det går inte. Vänsterpartiet slår bara ifrån sig.
Ja, alltså partistödet är ju enormt för den här linjen. Mm. Och för att sätta hårt mot hårt.
Och det spännande man pratar med vänsterpartister är att man får känslan som man hade när man pratade med centerpartister hösten 2018. Vi har all tid i världen på oss. Det finns fyra statsministeromröstningar. Det här kan pågå länge och sådär. Är de så kalla, tror du?
Jag tror det. Och jag tror att ju fler av dem som pratar... Alltså, ett parti verkar ju kollektivt, så att säga. Ju fler av dem som pratar så och peppar upp varandra, desto mer övertygade tror jag att de blir också. Och det som också är intressant som jag hör från Vänsterpartiet, att de säger att det kanske är enda sättet att få Centerpartiet att förstå sin roll här. Att vi röstar rött. Mm. Och att de ser att Vänsterpartiet kommer inte flytta på sig. Det måste vara Centerpartiet.
Men då ska de också förflytta Sveriges två mest envisa personer. Annie Lööf och Martin Ådahl.
Det är inte gjort i en handvändning.
Nej, det är inte gjort i en handvändning. Jag tror inte det i alla fall. Men vi får se. Den här veckan blir ju egentligen i sammanfattning den veckan där Vänsterpartiet blev kvar som de ensamma på slutet. Jag menar, här har det varit en diskussion om pariapartier och sånt. Men nu visar det sig att de enda som hittills inte får vara med i ett budgetsamarbete, alltså de som tydligen då är mest hemska, är Vänsterpartiet. För Sverigedemokraterna får ju vara med nu.
Det finns ju också en skillnad mellan hur Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hanteras. För att det var ju aldrig någon som skambelade Sverigedemokraterna för att de inte skulle stödja en budget. Alltså Nej. Det var ingen som krävde Sverigedemokraternas stöd. Men det gör man ju med vänstern.
Ja, det är underhållande. Det här med podden, det är ju ungefär som radio, eller hur?
Det är det.
Får man önska en låt då?
Absolut.
För i den nya vänsterpartiledningen finns ju Sandro Scocco i en ny roll som chefekonom. Och han verkar vara mycket inflytelserik där. Och jag har under gårdagen bara tänkt på hans bror, Mauro Scocco.
Det är lätt hänt.
Det är oschysst mot Sandro kanske. Men hans bror, storebror Mauro, har gjort en låt som så perfekt illustrerar Vänsterpartiets situation exakt just nu. Så jag tänkte, kan vi spela den?
Det gör vi.
Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Annie, om man tittar på väderleksprognoserna så utlovas det moln och dimma i Linköping i helgen.
Det låter som slaget vid Lützen.
Nej, däremot som slaget vid Stångebro, som är det stora slaget i Linköpings historia. 1598 tror jag att det var, då alltså Karl den IX:s trupper slutligen avgjorde den här stora striden mellan protestantismen och katolicismen i Sverige, besegrade Sigismund och fick honom att fly till Polen.
Och du tänker osäkert på Nyamko Sabuni och Liberalerna?
Ja, det som pågår i Liberalerna är ju ett religionskrig. Det är så jag ser det i alla fall.
Intressant.
Samma övertygelse, samma djupt ner i själen grundade uppfattningar om vad som är rätt och fel och vad man absolut inte kan göra.
Och du tänker inte att det är politisk ideologi?
Politisk ideologi och religion, vad är skillnaden egentligen? När det kommer så långt som det här har kommit så skulle jag säga att skillnaden är rätt liten. Det är klart att det finns en metafysisk faktor som man kan diskutera om den existerar i politisk ideologi. Men läser man motionerna till det här landsmötet som det heter, kongress eller stämma som det heter i andra partier, så är det ju starka känslor inblandade.
Just det, man kan ju faktiskt också se till hur Liberalerna agerade nu i veckan vad gäller budgeten. Mm. När de inte ställde sig bakom den här MKD-SD-budgeten i ljuset av landsmötet. För just de här förväntade känslostormarna skulle man ju kunna tänka sig att även partiledningen hade i åtanke när man undvek att ställa sig bakom den första budgeten som har förhandlats med Sverigedemokraterna. Jag pratade med några liberaler i riksdagen på tisdagen som hade lite olika tankar om det där, men det var ju tydligt att många tyckte att det var klokt att göra på det sättet.
Du tänker att det inte bara var den sakpolitiska grejen av att vi kan inte ställa upp på att sänka bensinskatter för vi är ett klimatparti. Som låg i vågskålen när Nyamko Sabuni fattade beslutet.
Så tänker jag absolut. Däremot så har det ju pratats mycket om det här landsmötet som just ett slag och att det kommer bli blodigt etc. Jag tror kanske inte att det kommer bli så blodigt som man har förväntat sig, eftersom Nyamko Sabuni och partiledningen ändå på ett sätt har vunnit redan. Och nu gäller det på något sätt att få intern oppositionen att inte lämna partiet, de som inte redan har gjort det. Få alla att acceptera det nya status quo.
Du tänker att deras linje, partiledningens linje, vann redan i våras när de hade partiråd?
Ja, till stor del.
Och då fattar de beslut egentligen om att man ska kunna prata med alla och diskutera med alla för att få fram liberal politik.
Ja, och om man ser till de här motionerna som nu har lämnats in som gäller de här röda linjerna mot Sverigedemokraterna, så är det ju ganska luddigt. Och på det sättet så godtar jag din religiösa jämförelse här. För det är många vackra ord om mänskliga rättigheter, men som kanske inte kan i praktiken riktigt användas.
Jag fattar hur du tänker. Får jag ändå fastna lite på de här motionerna? För jag tycker att de är intressanta. Både för vad som är innehållet i dem, men lika mycket för vilka som är avsändarna. För tittar man på just den här frågan om regeringssituationen, så är det ju som, det är ju verkligen som ett gammalt riddarslag. Så gamla gubbar och tanter tar på sig sina rostiga rustningar och brynjor och ger sig ut i den sista striden.
They fought like warrior poets. They fought like Scotsmen.
Vackert ändå.
And won their freedom.
Olle Westberg, känd för ett nyhetsbrev och mycket annat. Maria Leissner, före detta partiledare. Erik Wassén, känd för att ha gjort ett roligt practical joke med Janne Björklund en gång. Birgitta Rydell, stor i Stockholm. De säger i sin motion att deras röda linje är att liberalerna ska inte ingå i en regering, stödja eller tolerera en regering vars politik försvagar public service. Det är så att säga en röd linje. Verkar inte jätteklurig. Det är inte jättemycket de kräver egentligen.
Nej, det skulle man kanske kunna få igenom, absolut. Jag menar, M och KD, eller i alla fall M:s partiledning har ju inte så mycket emot public service egentligen.
Sen kommer Gabriel Romanus, socialminister i Ullstenregeringen på 70-talet. För övrigt tror jag den enda som har suttit i samma regering som en släkting. Alltså hans farbror Sven var ju justitieminister i samma regering. Mm-hmm. Det tycker jag är väldigt roligt, men det var ett stickspår. Gabriel har en motion som heter strategi. Och i den skriver han bland annat följande: det är angeläget att landsmötet klarar ut missförståndet att liberalerna har blivit ett högerparti. Det tror jag kan vara lite svårsmält för delar av partiledningen. Och sen har han fyra punkter som han kräver. För det första att tyngdpunkten i en ny regeringsbildning ska vara politiskt i mittfältet. Ja, ni hör, han har suttit i Ullstenregeringen. Det här är som en repris av hela 70-talet. Den andra punkten är att Sverigedemokraterna ska inte få vara med i en regering och de ska inte få ha tjänstemän i regeringskansliet. Den tredje punkten är att regeringen måste stå för ökad jämställdhet, säkrad asylrätt och ett stort bistånd. Och den fjärde punkten är, och här blir det verkligen 70-tal, oavsett hur det går i valet så ska liberalerna verka i mittfältet och söka ett nära samarbete med Centerpartiet.
Det blir svårt, ja.
Det känns också lite långt borta för Gabriels linje.
Alltså, det är ju några som tittar extra noga på landsmötet på distans, så att säga. Och det är ju Moderaterna. Ulf Kristersson har ju varit ganska tydlig på senaste tiden med att om det blir en massa tjafs om det här med hur man ska förhålla sig till SD, så tack men nej tack till Liberalerna. Eller hur?
Ja.
Det har ju inte, liksom, det har inte varit otydligt vad han vill sända för budskap till landsmötet. Det ska ju bara vara att nu har vi accepterat läget, vi kan ta stöd av Sverigedemokraterna. Ja, eventuellt kanske det där med tjänstemän på regeringskansliet skulle kunna flyga.
Men det är ju enklare sagt än gjort att betvinga de här religiöst övertygade i det här partiet.
Alltså, jo, men det här är morötter han skickar.
Åh, jag förstår. Men alltså redan den första motionen, det går inte bara plocka ut saker, jag måste nästan läsa hela. A101, inget stödparti men söker stöd. Skriven av Gunnar Andrén från Danderyd, gammal riksdagsledamot. Han börjar i historien. Ideologiskt har partiets kurs varit rak, alldeles oavsett vad kritiker som ömsom omfattat liberala värderingar, ömsom skytt om samma, gör gällande. Kort sagt, vi har alltid haft rätt, alla andra har alltid haft fel. Sen kommer ett understatement. Den senaste mandatperioden har varit prövande för liberaler. Alltså förlåt, jag kan inte riktigt läsa det här utan att skratta. Men okej, han fortsätter. Till en mycket komplicerad mening med fler inskjutna bisatser än till mig jag någonsin haft. Den grundläggande men även splittrande frågan vid 2021 års partiråd den 28 februari var, även om själva propositionsordningen inte ställdes så, av vare sig partistyrelsens majoritet eller minoritet, om Liberalerna är ett stödparti eller inte. Att det finns vissa i partirådets majoritet som ser saken sålunda är ostridigt. Och sen kommer han då till poängen, nämligen vi måste, som vårt parti, nu göra klart att vi tänker inte vara ett stödparti till någon. Och det här säger man alltså med 2,9% stöd i mätningarnas mätning.
Det är därför
hur ska
det var
ni
så
inte kunna vara ett stödparti, förlåt?
Nej men precis, och det är därför det var så smart av Liberalerna på tisdagen att inte gå med på den här första budgetförhandlingen, tror jag. Alltså det var så man tänkte, att man skulle visa att man är en sån självständig kraft som verkar i, vi säger inte den breda mitten, för den finns inte, men i mitten.
Vi har haft väldigt bra samtal med Moderaterna och Kristdemokraterna, men vi kommer rösta på vår egen budget.
För då kan man besvara Gunnar Andrén och så får han åka hem till Danderyd och acceptera läget som det är.
Precis, och det blir väl då ett preludium skulle man kunna säga till hur Liberalerna kommer agera fortsatt. Ja, jag vet inte. Det här är, det kommer bli känslosamt, tror jag, i helgen. Men slaget är redan avgjort, om du frågar mig.
Ja. Det är ju inte bara på den här kritiska sidan som det är gamlingarna med. Lars Leijonborg skrev för 3 år sedan en bok, en memoarbok, som började med att han sa att jag har varit politiskt aktiv i 18 000 dagar. Han började på sitt första möte 1965 när han gick med i Liberala ungdomsförbundet. Och det här är en människa som så att säga var involverad i Fälldin-regeringar. Han var partiledarstab på den tiden. Han har varit med jämt i alla funktioner. Och så skulle han då slutligen lämna politiken och skrev en bok, en ganska intressant bok.
Som också i stora delar var en uppgörelse med Jan Björklund, kanske man kan säga.
Ja. Men nu ska han vara med igen. Han har ju fått ett uppgift som ledare av en slags äntringsstyrka. Alltså förbereda människor i partiet på att bli statssekreterare, politiskt sakkunniga och olika saker i regeringskansliet. För det här minimala partiet tänker sig att de ska sitta i regering efter nästa val.
Och frågan är ju om han någonsin gick ur, så att säga, hetluften.
Du tänker att han har varit med hela tiden?
På en kant, absolut. Min stora L-granskning som jag gjorde för 100 år sedan, höll jag på att säga. Men jag tror att det är 1,5 eller något. Där kunde jag visa bland annat att han har varit den som har skrivit Nyamko Sabonis stora tal. Men han har ju också varit del i att få fram Nyamko Sabonis som ny partiledare. Han har varit mycket uppe på L-kansliet av många i partiet så beskrivs han ju som i princip ständigt närvarande. Och det finns ju någonting, en legend i Liberalerna om ett visst år, 2002, då allt gick Lars Leijonborgs väg.
Det där beror på att socialdemokratin så totalt dominerar politiken, ja hela tänkandet i samhällsdebatten, och det där måste brytas.
Då var ju kärntruppen Lars Leijonborg, Mauricio Rojas, Nyamko Sabuni och Johan Jakobsson, som då var partisekreterare. Det är bara en av dem som inte är högst aktiv i partiet nu. Och den här linjen har man ju liksom, det är någonting man debatterar i partiet. Är det verkligen det som ska göra att vi tar oss tillbaka? För då var det ju det här att man var först med att komma med språktest och man var liksom hård och ville prata om integration. Alltså, allt de sa då var jätte, det blev brunsmetning etc. Men nu är ju det liksom skåpmat.
Absolut. Mm.
Men det är också intressant för att många är ju så, okej, vi fick jättehöga siffror i valet 2002. Det var också samma år som Moderaterna råkade hamna i valstugeskandal. Om det tvistar de lärde.
Jag gissar att Lars Leijonborg har en bra beskrivning av det där. Det har han ju redan för övrigt vid resultatet i 1976 års val. Det berodde ju inte alls på, enligt Lars Leijonborg, att Thorbjörn Fälldin blev kritisk mot kärnkraft och vann röster på det sättet, utan alla röster egentligen som drogs till det borgerliga blocket drogs av liberaler, folkpartister, enligt Lars Leijonborgs memoarer i alla fall.
Men du, förortslyftet som de har, det är ju deras stora integrationspolitiska förslag. Mm. Då ska ju utsatta områden var raderad egentligen, inte till marken men som företeelse 2030. Var i partiet befinner sig Lars Leijonborg då?
Han är med.
Han är med.
Han har kanske skrivit en till memoarbok, gissar jag, för att det viktiga i den här memoarboken egentligen är ju one hit wonder grejen och det är ju det han inte riktigt ser själv. Han beskriver ju 2002 års händelser med stor detalj, alla jobbiga steg upp till den stora triumfen. Och ser inte riktigt, tycker jag, sin stora insats för det här partiet under liksom 4 decennier. Utan ser bara den här gången han fick en hit. Och som alla vet från musikvärlden, det är svårt att upprepa en hit. Och många blir one hit wonder. Här är man ju helt övertygad om att det där ska slå igen. Att det ska funka igen. Och hittills så fungerar det ju synnerligen dåligt. Det här är ju också, precis som Vänsterpartiet, ett parti som egentligen är väldigt ensamt i den meningen att de har inte så många väljare kvar.
Frågan är hur nervösa liberaler är nu. Vi har ju tidigare pratat om de här opinionsmätningarna som bland annat då Sven Dahl har presenterat för partiet, där man visade att om man tydligt går över till den borgerliga sidan så kommer allting lösa sig i princip. Det har ju inte skett än. På moderatstämman i Helsingborg för några veckor sedan så pratade jag med många som sa att ja, vi får avvakta och se vad som händer på landsmötet. Men vi har ju inte hur många stödröster som helst, ungefär. Och att det finns ju också en avvägning för Moderaterna. Nu funkar det ju inte riktigt så att man uppmuntrar folk att rösta på ett annat parti. Men det finns ju andra sätt att få folk att rösta på andra partier.
Ja, och det är det som får mig att tänka att det är klart att det blir känslosamt i religionskriget. Men frågan är om någon egentligen vinner på riktigt. Eller om det inte bara blir små sorgliga rännilar kvar av ett gammalt, stolt, liberalt riksdagsparti i svensk politik.
Och sen kommer återuppståndelsen i Stockholm.
Med det säger vi tack för att ni har lyssnat.
Det gör vi.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.